Det går att hålla saker ganska långt ifrån sig om man slipper känna själv. För det är när jag möter någon som känner på ett annat sätt än jag och får det till mig, får hjälp i att prata om de här sakerna tillsammans med en annan person. Det är då det också sker förändringar på riktigt på insidan av mig. Och det är då jag kan känna en motivation kanske att ändra mitt sätt att vara. Ja, kanske viss förändring kan komma av att man blir lite kränkt. Mm. Därför att i slutändan så måste man ju fråga sig själv, är det skönt att sitta här och vara kränkt? Är det produktivt? Kommer jag komma vidare med det jag vill i livet om jag sitter här och är kränkt? Blir jag kränkt, då har jag ju förpassat mig själv till baksätet.
Ja.
Då har jag ju sagt att jag kan inte göra någonting åt det här, för nu är jag känner mig förfördelad. Det är jag som är kränkt här och det är du som gör så att jag blir kränkt.
Mm.
Då ger jag ju makt åt någon annan,
ja,
när jag blir kränkt också.
Ja, vi blir alla kränkta av olika saker. Men det som Kristina pratar om här är det faktum att det ibland händer att män blir kränkta när vi pratar om kvinnors upplevelser. Och som ni förstår så är det något som vi pratar om i veckans avsnitt. Och det här, kära vänner, är ett otroligt intressant avsnitt. För det blev ett samtal som slukade mig helt och hållet. Ett samtal om människor, att driva förändring och ledarskap. Om att våga prova och få med sig människor. Och att ibland behöver det göra ont för att vi ska åstadkomma riktig förändring. Men hur hanterar vi den smärtan? Inte bara för oss själva, utan hur kan vi leda människor genom en förändring som skaver? Ja, jag tror verkligen att ni kommer uppskatta det här avsnittet. För jag vet att jag hade en enormt härlig magkänsla när jag och Kristina stängde av mikrofonerna. Och innan jag drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Kristina Wallin. Välkommen Kristina Wallin.
Tack.
Jättekul att ha dig här idag. Mm. Och alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Och då var min fråga om du har förberett en presentation. Men det är klart du inte har. För du har inte fått förbereda något inför den här
intervjun. Framförallt inte i PowerPoint.
Nej, precis.
Vilket är jättebra.
Vilket är jättebra. Mm. Men vi pratade om det innan här. Och mina lyssnare har hört det förut. Att gästerna kommer ju ofta hit ganska... nervösa, nej, ja. Lite sådär, eftersom
andan
att jag inte är så himla inne på att ställa massa förberedande frågor, utan jag vill ju ofta ha det ganska spontant och härligt.
Mm.
Så att jag tänker att din presentation av dig själv får vara precis så. Så varsågod, Kristina, take it away.
Tack. Jag har grön tröja. Grön tröja. Ja, men den är lite viktig därför att jag tycker om färg.
Ja.
Och så det får väl också sätta lite prägel på mitt liv som har varit ganska färgglatt och färgrikt, kanske jag ska säga istället. Så jag kommer från en ganska brokig bakgrund i vad jag har gjort professionellt, men kanske också privat faktiskt i allra högsta grad.
Ja.
Jag är en late bloomer.
Intressant, det här ska vi...
Ja.
Okej, ja.
Jag är en late bloomer. Jag kom på ganska sent i livet vad jag ville bli. Mm. Och jag ser det nog hela tiden som att vad jag ville bli då. Och vad jag sen har jobbat på att bli för någonting också. Och nu är jag i ett läge igen där jag tänker så här, ja men jag har inte blivit färdigt än. Utan jag ska ju bli mer saker.
Jaså?
Jag överväger fortfarande såna orimliga saker som idrottskarriärer och så vidare. Det är bara rent larv.
Mm.
Fast det är ganska kul att leka med tanken kring vad man faktiskt mer kan göra i livet. Så jag tror att en sak som följer mig genom hela livet är lärandet. Mm. Det präglar liksom allting som jag gör och tar mig för Häftigt. Och det är ganska härligt. Mm. Men det var en positiv och väldigt flummig presentation av mig.
Jag tyckte det var superhärlig och jag började anteckna här lite grann, för du sa så många fina och härliga ord som jag liksom vill haka på. Men var är du ifrån? Är du från Stockholm eller är du?
Jag är född i Gävle. Mm. Och sen så bodde jag ett par år i Skövde. Mm. Min pappa dog när jag var 1 och min mamma väntade min lillebror. Så det är klart att det har ju präglat mig jättemycket. Mm. Sen så träffade min mamma en ny man och vi blev en ny familj. För han var enkling och vi blev en ny kärnfamilj skulle man kunna säga. Ja. Det är lite intressant. I Stockholm.
Okay.
Så jag flyttade till Stockholm när jag var 6. Mm. Och det är klart att det, bara det, att lära sig, och det är rätt brokigt, att komma in i ett sammanhang där man får nya syskon och där man, och det är ju många som gör nu för tiden, skilsmässor är ju oerhört vanligt och nya familjekonstellationer. Mm. Men jag kommer ihåg att vi satt vid frukostbordet och, eller om det var middagsbordet i köket, och min mamma säger till mig att ja, men nu ska du kalla Björn för pappa, och likadant så min nya pappa då till sina barn, att nu ska ni kalla Gunilla för mamma. Mm. Och så är det så. Mm. Det var påbjuden mamma och pappa kallning.
Hur funkade det då? Alltså jag tänker, jag kommer också ifrån sådana förhållanden, eller förhållanden, det låter ju, men mina föräldrar är ju skilda. Mm. Men jag kallar ju inte min mammas man för min pappa. Plastpappa brukar jag nog säga. Ja. Eller något sånt där, att man ändå definierar det på något sätt. Det kanske är konstigt. Eller jag vet inte vad som är mest. Det kanske inte finns något rätt och fel, precis som med mycket annat.
Jag tror
annat.
Inte det.
Vad man sätter för epitet.
Nej, men jag tror inte det. Därför att det, till slut så handlar det ju om kvaliteten på relationerna. Mm. Och då spelar det ingen roll vad man har kallat varandra. Men jag tror att det var ett sätt för dem att hantera sina otroligt sorgliga bakgrunder till att den här situationen hade uppstått. Och att vi satt där och skulle få ihop en familj och att hantera barn. Alltså de tillhörde ju fortfarande en generation. Jag är ändå snart 60, så att de tillhörde ju en gammal generation som var födda på 30-talet. Mm. Före och under kriget liksom. Och det var inte så att det här var världens lättaste samtalsämnen ens för dem.
Nej.
Och ännu kanske mindre för deras föräldragenerationer. Så att det var ju så här man hanterade. Var det en respektive som dog, då kanske man inte pratade så mycket mer om den människan. Och det var inte så mycket att diskutera det här med nu tänkte jag raljera, socialtjafset i familjen.
man får raljera i den här podden, det är okej. Socialtjafset i familjen.
Ja, men en del ser ju det så då. Mm. Att det här, ja, men varför ska vi hålla på med sånt här socialtrams liksom? Mm. Men det är ju det som, idag så har man ju en helt annan syn på det. Och jag som förälder som också är skild, eller som är skild, mina föräldrar var ju enklingar, men jag som är skild lever ju i en ny relation sedan 20 år tillbaka nästan. Mm. Och mina barn kallar ju inte min nya man för pappa. Eller, och deras barn kallar absolut inte mig för mamma.
Nej.
Heller. Det har aldrig varit, vi har inte ens flyttat ihop förrän det var dags och de till största delen var utflugna.
Mm. Ja. Intressant, för jag tänker att det här, när var det här i tiden som dina föräldrar, alltså inte dina föräldrar då, utan din
70.
Pappa...
Ja. Så min pappa dog när 64. Mm. Och vi flyttade ihop och blev en ny familj 70. Så det är mitt under frigörelse och 70-talet.
Alltså liksom, då var det ändå okej lite att skilja sig och liksom, det fanns då, eller på sig.
Ja, det gjorde det.
Det var inte så banbrytande på den tiden.
Nej.
Nej. Men du sa tidigare att du beskriver liksom hela ditt liv som färgglatt på något sätt.
Eller färgrikt. Jag backade lite där. Allting kanske inte är glatt. En del är ju liksom lite sorgfulla nyanser också. Mm. Men,
ja, det är såklart att det kommer sorg.
Men färgrikt, därför att jag tycker att jag har bytt spår ganska många gånger. Mm. Inte bara när det kommer till mina relationer, utan till vad jag gör i livet och vad jag har intresserat mig för.
Mm.
Jag intresserar mig för nya saker med jämna mellanrum och sådär. Mm. Jag tycker att det är roligt med olika saker. Jag skulle kunna tänka mig att skaffa nya hobbies liksom. Just nu har jag börjat tycka att det vore väldigt kul att lära mig mycket mer matte.
Jaha, oj, det kändes avancerat på något sätt. Också ganska långt ifrån min personlighet, men alla är ju olika. Det är det som är så himla kul. Vad var det med matte som lockade?
Att det inte är människor.
Precis, för du jobbar ju med människor idag.
Ja.
Och det är ju komplext. Ja, det är i och för sig också komplext, men det finns ju hela tiden en logik i matte som inte finns med människor många gånger, kan jag tycka.
Eller verkligen. Och jag undrar, jag tycker att det vore kul med all den erfarenhet och mina tankar kring organisation och inte bara organisation utan system av människor som är familjer, samhällen, organisationer, företag och så vidare. Mm. Hur ser man på det genom ett matematiskt filter?
Mm-hmm.
För att jag vet ju hur jag ser det, till viss del också systemteoretiskt filter sådär.
Men du säger systemteoretiskt filter, vad menar du då? Alltså, typ...
Att en familj är ett system, men man kan inte titta på bara dess delar. Därför att det är alltid en bugg som far runt någon annanstans också och påverkar den här delen. Liksom. Mm. Så när jag mår på ett visst sätt i vårt familjesystem, då är inte det bara min angelägenhet. Utan det kan vara hela systemets angelägenhet. Och system, det kan vara den omedelbara familjen eller den större familjen. Det far ju runt massor med erfarenheter och så som påverkar oss hela tiden.
Mm. Men när du säger då färgrik, då att du har vågat testa saker och liksom sådär. Vad är det du har testat? Kan vi få någon form av guidning genom din karriär på något sätt? Vad du har gjort och liksom vad som har fört dig dit på något sätt?
Ja, absolut.
Så om vi rabblar upp
jag ska försöka hålla en röd tråd.
Nej, här det är det som jag tycker är så kul. Man behöver ju faktiskt inte ha en röd tråd. Nej. Det var någon som sa det, jag tror att det var Ulrika Sedell, och det är säkert flera som har sagt det, att karriären är ju ingen klätterstege. Det är ju en, eller det är ju liksom ingen steg, utan det är ju en klätterställning på något sätt. Ja. Alltså förlåt, det var ett sidospår. Men, så röd tråd är inget krav på här.
Och det är verkligen en bra kommentar. Därför att jag tänker också på, jag hade en gäst, och just nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad hon heter, som sa en sak i podden som jag var med i förut och var programledare.
Och jobbet podden.
Ja, precis. Mm. Och hon sa det att men det finns två sätt att bygga en karriär på. Antingen så gör man en flaggstång och så kommer man jättehögt, jättesnabbt, för man hissar upp sig. Och så svajar det som 17 där uppe och är ganska obehagligt. Eller så bygger man en stor, fet bas på en pyramid liksom. Så kan man klättra i sin karriär.
Mm.
Och det kan ju vara en upplevelse av att komma uppåt. Men det kan ju lika gärna vara åt sidan eller så. Det tyckte jag var en fin tanke. För det är ungefär så min karriär har sett ut, tror jag. Så att jag hade absolut ingen tanke på att plugga vidare från början. Jag tyckte skolan sög, faktiskt. Ja. För att vara helt ärlig. Jag tyckte att det var ganska tråkigt, förutom på vissa lektioner som mer hade med språk att göra. Mm. Ibland, jag hade en jättekul mattelärare under en period och då var det jättekul med matte.
Mm.
Men i regel så tyckte jag att det var rätt mediokert och jag presterade mediokert liksom i skolan. Men tillräckligt i alla fall för att kunna ta mig in på universitetet med tiden. Men det var inte alls det som stod i fokus. Så att jag har jobbat med allt möjligt, som sekreterare. Jag gick en sekreterarutbildning efter gymnasiet, så jag kan stenografera. Jag kunde stenografera.
Vad är det att stenografera? För mig som inte... Jag vet faktiskt.
Förstår du hur obsolet den här kunskapen är?
Jag vet vad det är. De som lyssnar kanske vet det, men jag har faktiskt ingen aning.
Det var någonting vi lärde oss på 60-talet. Nej, det är snabbskrift alltså. Och idag, det finns ju riksdagsstenografer som stenograferar allt som... Och det finns rättegångsstenografer som stenograferar allt som sägs under en rättegång.
Alltså man sitter och skriver och antecknar. Ja.
Och sen så skrivs det ut i form av protokoll och...
Du viftar så här med handen som att du skrev för hand, men det gör man inte. Jo, nej.
Nu vet jag inte. Jag vet att i rättegångssalar, om du tittar på amerikanska film, då sitter de ju och fingrar på en liten dosa som inte alls har A till Ö-knappar.
Nej. Ja,
utan bara sådär. Det är en automatiserad form av stenografi.
Mm.
Men jag lärde mig för hand.
Jäklar. Ja. Du ser.
Ja, precis. Det är väldigt intressant. Astrid Lindgren skrev faktiskt alla sina manus, så anteckningar, så på stenografi till att börja med.
Ja, det blev ett sidospår, förlåt.
Det blev ett sidospår.
Du var det sekreterare.
Ja, precis. Och slog i taket, märkte så här att nej, men nu händer inget roligt längre. Jag får inte göra de saker i den här verksamheten som jag tycker är kul.
Nej.
Och då hade jag även drivit vinhandel tillsammans med min exman. När vi skilde oss så gick jag ur det. Och sen så var jag lite vilsen ett tag. Fortsatte jobba som sekreterare. Det var inte alls lika roligt längre. Jag hade fått nos på andra saker. Sälja vin till restauranger. Skriva offerter. Eller vad säger jag? Skriva förfrågningar och marknadsplaner till franska och amerikanska vinhus och sådär. Och poka på Systembolaget och köpa våra produkter. Och, alltså, det var väldigt mycket andra arbetsuppgifter som jag inte hade gjort förut.
Mm.
Men så hände en sak på den firma där jag jobbade på som sekreterare då. Och det uppstod en konflikt. Vi var ett ganska litet kontor, vi var 15 personer. Och det var nästan hela bolaget.
Mm.
Och så blev det den här konflikten som bara växte och växte. Det var som en amöba som bara började bre ut sig. Det var ganska otäck upplevelse så tidigt i karriären eller tidigt i mitt arbetsliv. För att jag hade ingen aning om vad det där handlade om. Jag förstod inte mekanismerna.
Vad var det för konflikt? Vad handlade konflikten om?
Det var skitsaker.
Ah, okay.
Det var bara så här, han sa det, hon sa det, den är dum, jag vill så här.
Mm. Dålig kultur med andra ord.
Dålig kultur.
Dåligt ledarskap.
Ja, men precis. Och så kom... Då var den vd:n av uppfattningen att vi måste få hjälp med det här. Och det var ju klokt.
Mm.
Så kom det in en konsult som jobbade med att intervjua och kartlägga och förstå. Och när jag såg hur hon jobbade, då kom jag på att det är det där jag vill bli.
Mm.
Och sen dess så har jag jobbat på det spåret.
Mm.
Med olika grejer. Jag kom på då att jag gick med en gång. På den tiden så fanns det inte en universitetskatalog på nätet. Utan man åkte till universitetet och hämtade en katalog. Och tittade efter kurserna.
Mm.
Och så hittade jag beteendevetenskap. Jag förstod att hon var beteendevetare. Så hittade jag beteendevetenskap. Så hittade jag personal, organisation, utveckling, programmet. Mm. Eller vad det heter. PAO. Nej, PAO heter det ju. Personal, arbete, organisation.
Någonting sånt, ja. Det är inte helt viktigt.
Nej, det är inte det. Så jag började plugga. Och när jag gjorde det, då fick jag ju upp ögonen för en massa saker.
Mm.
Och sen dess så har jag ju nästan inte slutat plugga.
Nej.
För då har jag bara fortsatt.
Jag har liksom fortsatt.
Ja.
Vad har du läst då för någonting?
Ja, men efter det så har jag ju jobbat ett antal år och när jag var på Tele2 så som HR-chef då kom jag på att jag ville gå Gestaltakademins organisationslinje.
Mm.
Och Gestaltakademin och gestalt överhuvudtaget i organisation bygger på gestaltpsykologi.
Mm.
Och gestaltpsykologi bygger också mycket på systemtänk kring människor och organisationer.
Mm.
Gestalt är en metodologi eller metod för att hantera människor i de här stora systemen som organisationer är.
Det låter intressant. Hur gör man det? Gestalt. Vad säger du? Kallar du gestalt? Och
metodologi.
Metodologi.
Ja, men det är egentligen
gestalt metodologi. Jag lär mig massa nytt här idag.
Ja, men du ser. Ja. Bara nu.
Men hur funkar det liksom? Gestalt, för mig är det att man liksom gestalt, alltså typ iscensätter eller rollsätter någonting. Eller?
Ja, men precis. Och det är inte långt ifrån. Därför att gestalt handlar ju om att se vad som gestaltar sig.
Mm.
Så att om jag gör en analys av en organisation så behöver jag olika verktyg för att förstå organisationen. Och ett sätt är ju att titta på hårdvaran, det vill säga hur ser, eller det man brukar kalla för hårda, de hårda värdena.
Ja. Som
hur tjänar vi pengar eller gör det vi ska göra, hur når vi våra, alltså når vi våra mål, hur ser processerna ut, kartläggningar och så vidare. Men när man har kartlagt en process så är det många som lämnar det därhän.
Mm.
Och sen så förstår man inte varför inte processen funkar trots att vi har kommunicerat den.
Ja, precis.
Och då är det ju oftast det att det är ju så enkelt som att det är två eller flera människor som ska kunna samarbeta i de olika processstegen och mellan de olika processstegen.
Mm.
Och kan de inte samarbeta där, eller vi inte samarbeta, då händer ju inte den här processen. Då kan man ju inte säga att man jobbar enligt den här processen.
Nej. Och då vill jag flika in en sak som du kanske har tankar om utifrån gestalt. Metodologi.
Ja. Metod.
Ja, metod. Ja. Nej, men därför att jag hörde nyligen i ett möte som jag var i. Där man liksom inom en organisation inte riktigt har förstått. Alltså varför det är viktigt med jämställdhet som jag jobbar med. Mm. Att man lever kvar i ganska så här sunkiga värderingar och sätt att leda på. Och att de här ledarna, inte, de har liksom inte fattat. Att det, varför, att det är viktigt och varför det är viktigt. Och då sa en av cheferna som jag hade möte med och sa att ja, men om de inte fattar, alltså vi kommunicerar det här jättemycket och pratar hela tiden om att det är viktigt. Så om de inte fattar så vet jag inte vad jag ska göra. Och det var dit gick min tanke att säga, okej, men då är det ju något i den här processen som inte funkar.
Exakt.
Uppenbarligen.
Ja. Ja. Och så som jag tänker.
Hittar man den glitchen på något sätt? Förstår du? Det är ju superintressant. Ja. För vi, nu spånar jag iväg här. Förlåt, jag avbryter dig. Men för att vi hamnar ofta i den diskussionen med jämställdhet att vi måste tycka att det är viktigt på riktigt.
Mm.
För att kunna göra någon skillnad.
Mm.
Och så kommunicerar vi det. Ja, det är lönsamhet och det skapar bättre förutsättningar för kön. Mindre våld. Alltså det finns ju hur mycket fördelar som helst med jämställdhet. Och alla vet ju om det.
Mm.
Men ändå så är det så här, fattar man här. Inte? Nej, det handlar ju om det, tänker jag.
Och då, när jag sa här så pekar jag mig på mitt huvud.
Ja, just det,
jag kom
förlåt,
på att det här
ni som
är...
lyssnar. Nu pekade Kristina sig på huvudet. Det sitter i huvudet. Ja.
Exakt, för att jag kan förstå intellektuellt vad du pratar om. Eller vad en ledning pratar om. Men det har ingen betydelse för mig i praktiken. Därför jag går och ställer mig vid min maskin. Eller jobbar i min process. Och träffar mina kunder. Och är med mitt team fortfarande. Mm. Och jag känner inte att det finns ett problem. Min upplevelse är inte att det finns ett problem. Så att jag ställs inte för och måste... Det ställs inte krav på att jag själv formulerar vad det är som funkar och inte funkar.
Mm.
Och då kanske jag behöver förstå saker som är mycket, mycket närmare mig. Och det kan ju vara en upplevelse hos en annan kollega till exempel i mitt team. Eller det kan vara ett perspektiv som får saker och ting att öppnas upp för mig. Säg att jag har ett mål... Mitt team har ett mål som jag jobbar tillsammans med. Vi får svårt att uppnå det. Skulle vi vara mer jämställda eller diversifierade, en mer blandad grupp, så skulle vi ha lättare att göra det därför att vi skulle kunna nå den och den och den och den kunden också.
Mm.
Men det gör vi inte nu därför att jag kommer ut och så kör jag mitt vanliga race och så träffar jag de kunder som hakar i mig, som köper mig.
Mm.
Så att ibland så tror jag att vi kommer lite för långt ifrån förståelsen. Och det som jag tycker att gestaltmetodiken gör för att hjälpa människor i sitt arbete.
Mm.
Och i att få saker och ting att hända. Det är att det har fokus på vad som händer mellan människor.
Mm.
För att det går att hålla saker ganska långt ifrån sig om man slipper känna själv.
Mm.
För det är när jag möter någon som känner på ett annat sätt än jag och får det till mig och får hjälp i att prata om de här sakerna tillsammans med en annan person. Det är då det också sker förändringar på riktigt på insidan av mig. Och det är då jag kan känna en motivation kanske att ändra mitt sätt att vara.
Jag tycker det här är så intressant och nu blir det väl lite reklam här men det är inte meningen för att jag kopplar det här till liksom min vardag och det jag gör såklart.
Ja.
Och jag har ju byggt en digital plattform för ledarskapsutveckling med en samarbetspartner som är väldigt kopplad till jämställdhet. Eller det handlar om jämställdhet och min bok och sådär. Och den går ut på att man som ledare får läsa min bok och sen reflektera över sig själv, sin organisation och sina egna beteenden utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och liksom de utmaningar som kvinnor möter när det kommer till jargong, alltså förminskning, härskartekniker, att vi dömer kvinnor utifrån utsidan, sexuella trakasserier, alltså det är 7 olika delar.
Allt.
Liksom.
Ja.
Och jag applicerar det lite på det du pratar om nu.
Mm.
Alltså att lyssna till andra och knyta det till sina egna beteenden. Men då är min uppfattning att många reagerar med att man blir lite så här kränkt.
Mm. Så kan det vara.
Och jag ser ju det som positivt.
Ja.
Men samtidigt så vet jag inte om förändring kommer ur att man blir kränkt. Eller så gör det.
Nej men kanske viss förändring kan komma av att man blir lite kränkt.
Mm.
Därför att i slutändan så måste man ju fråga sig själv. Är det skönt att sitta här och vara kränkt? Är det produktivt? Kommer jag komma vidare med det jag vill i livet om jag sitter här och är kränkt? Och kanske i vissa fall, och det kan ju vara en överlevnadsstrategi från barnåren. Liksom någonting man har med sig, att det är mitt sätt att ta mig fram.
Mm.
Men i regel så tycker jag att det blir svårt att driva en fråga genom skam och skuld och kränkthet och så vidare. Därför att det försätter ofta människor i en större försvarsposition.
Mm.
Så det är som att kraft, det föder motkraft.
Mm.
Så om jag går in och svingar den stora skamklubban runt omkring mig, då kommer jag att få reaktioner i omvärlden, som omgivningen, som handlar om försvar.
Mm.
Och det blir ju inte särskilt bra.
Nej, men jag tycker att reaktionen av att lyssna till andras upplevelser, alltså utan att man liksom anklagar någon, utan bara så här konstaterar. Ja. Det här är verkligheten i näringslivet överlag. Och så det kommer ju finnas i de, typ alla företag, att kvinnor blir förminskade. Alltså tyvärr.
Ja.
För det är liksom den, det är ett stort samhällsproblem.
Ja.
Att man reagerar med att man blir kränkt. Förstår du? Alltså, då är man ju, oavsett om man blir kränkt eller inte, ett hinder för förändringen, förstår du? Då kanske man ska bort. Jag vet inte. Det är i alla fall min inställning. För det är som att jag skulle läsa en bok eller göra övningar om, för att lära mig hur det är att vara svart, till exempel. Mm. Då skulle inte jag personligen bli kränkt.
Nej.
Förstår du?
Alltså, nej, det går att... inte. Alltså, och blir jag kränkt, då har jag ju förpassat mig själv till baksätet.
Ja.
Då har jag ju sagt att jag kan inte göra någonting åt det här. För nu känner mig förfördelad. Det är jag som är kränkt här. Och jag sitter där och det är du som gör så att jag blir kränkt.
Mm.
Då ger jag ju makt åt någon annan när jag blir kränkt också. Och i vissa fall, jag vet att det här kan vara minerad mark verkligen. Och det finns massor med drev som hanterar det här också. Mm. Men det finns något grundläggande i det. Och absolut, jag är hur privilegierad som helst utifrån de flesta aspekter.
Mm. Sen har jag mina... Nej, skoja.
Ja, exakt. Och, men jag har ju absolut mina saker i bagaget som kanske inte är så roliga heller i fråga om det.
Mm.
Men jag tror att ska man komma till rätta med saker, beteenden, sunkiga beteenden som du säger i en organisation, då måste man involvera och göra människor ansvariga för sina beteenden. Mm. Och det är liksom bara konsekvenser och tydlighet och att också behöva vara med i den här processen. Det är inte någonting som händer på en HR-avdelning eller i ledningen och någonting vi rapporterar till aktieägare eller andra intressenter av organisationen, utan det här är någonting som jag måste vara med i och involveras i. Och då kan det ju vara jobbigt för en företagsledning att upptäcka att man befinner sig mycket längre bak än vad man kanske hade förväntat.
Mm.
Det är nog när man som företagsledning förutsätter att man är mycket längre fram som det stora gapet uppträder och folk inte känner sig, de känner sig helt avkopplade från vad som egentligen händer i de här frågorna, och då får man ingen kraft i det.
Nej, det där händer ju väldigt ofta, ser jag, att man tror, att man blir nästan chockad när man inser hur ojämställd man är utifrån ett kulturperspektiv då, som ju är det jag jobbar med väldigt mycket.
Ja.
Att man bara, wow, alltså vi trodde att vi var 10 gånger bättre än så här.
Ja.
För det är oftast det som visar sig. Jag tänker också att det är en medvetenhetsfråga, det pratar vi mycket om här. Alltså att kunna förändra sina beteenden och vara en del av den förändringen, så måste man ju vara medveten om hur de här strukturerna, som vi, när vi pratar om jämställdhet, vad de har för effekter på våra beteenden.
Ja.
Gud, vilken slinga jag lindar in mig här nu. Men att det saknas ju väldigt mycket medvetenhet om det.
Ja.
Och sen tänker jag en till sak för att addera det som vi pratar om nu, att förändring skaver ju. Det gör ju ont, det känns ju. För riktig förändring gör ju ont. Eller har jag...
Nej, jag håller med dig. Det gör oftast mycket mer ont än vad man har föreställt sig.
Mm.
Det är som, man kan ju ta det här exemplet på att jag vill bli så här mycket mer vältränad.
Mm.
Och sen så, och jag är ju sån där själv personligen. Så att jag har ju redan tänkt mig in i alla de där musklerna. Den där fantastiska kondisen, så åker jag första skidlöpet på året.
Ja, och
så bara, va? Vad är det som händer med den här kroppen? Det lyder ju inte. Och all den där träningen, den gör ju fysiskt ont också när man tränar och har träningsverk och så vidare. Mm. Och måste mentalt jobba med sig själv för att ta sig igenom. Så är det ju med annan förändring också.
Mm.
Att börja acceptera att jag ska göra saker på ett annat sätt. Att jag tror att jag förlorar makt.
Mm.
Att jag tror att jag förlorar inflytande. Det är min första kanske reaktion. Och det är läskigt. Att jag tappar kontroll. Och sen så, när det går tid så upptäcker man nya saker. Och det är en förändringskurva. Ner i botten och så börjar man nyorientera igen.
Ja, och det där är ju, det handlar också om att komma till insikten om att man kanske inte är så jävla bra som man tror.
Alltså, ja.
Och att det är ju smärtsamt.
Vad säger du?
Nej, men, jag har ju ett exempel också. Nu drar jag massa exempel för mig själv. Men för att det, under vårt samtal så blir det så tydligt. Att jag, när jag skrev min bok, så fick jag en insikt genom en vän om att så här, ja, men de enda som jag har, det här har mina lyssnare hört förut, men att jag har ju bara vita power ladies i min podd. För att det är min filterbubbla. Mm. Alltså, det är för mig, för det här har ju mycket från början handlat om framgång och karriär och har ju blivit någonting större nu.
Mm.
Men, och det gjorde jätteont att inse det. Alltså jag blev så här, ledsen över det. För jag kände mig dålig och dum och du vet som en fraud på något sätt. Alltså det var min första reaktion. Inte kränkt, men jag kände mig falsk på något sätt.
Som att du lurade.
Som en, lite som att jag lurar mig själv. Och att gud, brinner jag verkligen? Står jag verkligen för det här? Och, du vet.
Ja.
Och det är ju för att det är min första reaktion. Men då, sen förändrar jag ju det.
Mm.
Och försöker att spegla andra perspektiv och sådär. Inte för att få mig att låta som ett helgon, utan mer bara för att det är så som förändring ser ut, tänker jag.
Ja, men verkligen. Någonstans så måste jag uppfatta att det är någonting som skaver.
Mm.
För att annars så kommer det aldrig att finnas motivation till att göra en förändring heller.
Men hur måste man, för det här vet ju jag att du har, visst har du föreläst om det här, förändring och att få med sig anställda på den här resan, att det går liksom inte bara som mitt exempel då tidigare, att bara kommunicera.
Nej.
Utan du måste liksom förankra, få de anställda att vara en del av förändringen.
Ja.
Vi har ju varit lite inne på det, men är det något du känner, eller vi har varit väldigt mycket inne på det, men är det något du känner att du vill addera till den saken som jag tycker är, som jag tror att mina lyssnare är intresserade av också?
Ja, för att, alltså, jag tror att det är väldigt handgripliga saker som måste till. Och många gånger så är det sånt som, alltså man kan träna väldigt bra på till exempel att ge och ta emot feedback. Men att ta emot feedback är minst lika viktigt som att kunna ge den på ett bra sätt.
Mm.
Därför att vi är alla lite tafatta, inte alla, det finns de som är svinduktiga på att ge feedback. Men många, inklusive jag själv, kan vara lite tafatt i att ge feedback. Det känns som att jag går omkring på äggskal, vill någonting, men vet inte, har inte landat i att det är faktiskt en jävligt god, förlåt att jag svär, gärning. Tack! En jävligt god gärning.
Ja.
Att ge feedback till någon om någonting som kan vara en blind fläck hos den personen.
Ja.
Det kanske aldrig någon som har sagt någonting om det här till dig.
Nej.
Då är det ju fantastiskt att jag gör det. Men det är inte känslan när jag står där och ska haspla ur mig det här.
Nej.
Så att mötas då av någon som säger, men du, det där var intressant, det har jag faktiskt aldrig hört förut.
Nej.
Kan du berätta mer? Kan vi inte sätta oss ner och prata om det här? Och, så att jag får några konkreta exempel och sådär. Mm. Vad händer med dig när jag gör på det här sättet? Och, vad har du sett mer? Och sådär. Att mötas av den nyfikenheten, det är ju ganska ovanligt skulle jag säga.
Ja, det är det, eller hur?
Ja.
Men,
och det tycker jag är en förmåga.
Mm.
Och det kanske mer handlar förmågan om att kunna skapa kontakt med andra människor och relatera till andra människor.
Mm.
Jag tror att det kommer, delvis så kan ju det komma med mognad och att man intresserar sig för vad det faktiskt är som gör att jag får kontakt med dig nu här till exempel. Genom att vara i kontakt med mig själv.
Mm. Och det är ju en övningssak, tänker jag.
Ja.
För det är ju väldigt mänskligt att reagera med känslor när man får feedback eller kritik. Alltså vad är egentligen skillnaden på feedback och kritik?
Ja.
Eller liksom kritik låter mer negativt.
Ja.
Men egentligen så är ju feedback samma sak. Alltså fast man kan ju ge positiv kontra negativ feedback på något sätt.
Ja, precis. Man kan ju ge jättemycket, det saknas väl också ganska mycket, positiv feedback och återkoppling sådär.
Mm.
Men jag tror att bli bättre på och kanske se det som positiv feedback också, trots att det är någonting som jag gör. Det är just det där att vi har sånt sikt insett på att man gör saker fel och att man ska skämmas för det.
Mm.
Det är väl därifrån det kommer.
Mm.
Om man istället var stolt över att fatta att jag, ja men oj, jag har gjort saker på ett sätt som inte landar hos den här människan. Det var ju bra att fatta.
Mm. Men att bygga en feedbackkultur då, tänker jag, är en ganska viktig del i att driva förändring.
Ja.
Att prata både om hur man tar emot feedback och ger feedback med anställda. Eller har jag fel?
Nej, ja, det är helt rätt. Och det lustiga är att nästan de bästa metoderna kring feedbackkultur och sådana här feedbacklopar i hur man gör saker på en arbetsplats och sådär, de kommer från ingenjörshållet. Man ska ju kunna tro att de kommer från de som intresserar sig kanske mest för beteendevetenskap och sådär, men de kommer från ingenjörshållet.
Det är industrialiseringens fel, höll jag på att säga.
Ja, och alla såna här agila metoder till exempel, de bygger ju jättemycket på lärande team och stand-ups där man går igenom och har en feedback-loop inbyggd i när man gör retrospectives och så vidare.
Mm.
Och det tycker jag är rätt kul och rätt coolt att det kommer därifrån.
Ja. För att de är ju otroligt nummerorienterade annars. Eller på sätt, nu raljerade jag, eller generaliserade. Ja. Men det är ju en sån retorik som ofta finns inom den branschen, tänker jag.
Precis.
Ja, superintressant. Vi spånar iväg här på massa. Det här blev något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Vilket är så himla roligt.
Ja.
Vilket otroligt intressant samtal.
Ja.
Och jag vill haka på,
det tycker jag med.
Jag vill haka på en annan sak som du sa precis nästan det första du gjorde.
Mm.
Jag skrev upp det här. Du sa att du har grönt på dig och så pekade du på din tröja. Och så sa du att du ofta har färgglada kläder.
Mm.
Och då är min fråga, för att jag hade ett samtal om det här kopplat till fördomar och liksom hur vi dömer människor.
Mm.
Där jag pratade om, eller inte jag, men jag och min gäst pratade om just att man dömer mycket människor utifrån hur de klär sig. Och att man tillskriver ju människor attribut. Om man till exempel har mycket färgglada kläder så kan man ju bli tillskriven som lite flummig. Alltså nu generaliserar jag. Är det någonting du har mött? Eller du bara gör tummarna upp?
Ja.
Men för jag tycker att det är intressant. Eftersom att historien visar liksom att kvinnor ofta har skippat färgen. Och förutom Amelia Damo som sa att hon kom i rosa kostym till jobbet. Men du förstår.
Ja, hon är ju verkligen ett lysande exempel på att använda mycket färg.
Mm.
Naturligtvis. Det har väl gått i perioder kan jag tycka. Men just nu när det blev vinter och sånt där har jag märkt hur jag har dragits till att vilja ha färg hela tiden.
Ja.
Och just idag har jag sån här grodgrön eller ärtgrön tröja. Och jag blir lycklig bara jag tittar ner på min egen.
Den är jättefin.
Ja, så här, åh vad härligt. Grönt, vad fint. Det kanske associerar till naturen i högre grad.
Mm.
Och jag känner en stark koppling till naturen.
Mm.
Och sen tror jag också i allmänhet att mer färg skapar mer glädje.
Mm. Men hur har du förhållit dig till det längs vägen? Liksom, har du alltid vågat klä dig färgglatt? Eller har du...
Nej, jag har haft verkligen... Jag tittar på gamla bilder på mig som finns fortfarande på nätet från olika jobb jag har haft.
Mm.
Där en del bilder ligger kvar. Och jag ser verkligen hur intryckt jag är i den där svarta kavajen och vita skjortan. Mm. Eller hur obekväm jag ser ut i ansiktet och ganska ledsen.
Mm.
Och inte särskilt öppen utan lite, snarare lite rädd för att inte passa in i mallen. Så jag tycker med tiden och med åldern så har det där försvunnit i högre och högre grad.
Men du kände dig liksom tvungen att på något sätt försöka passa in i en mall och...
Ja, det är ju en powersuit liksom. Ja. Att komma med, och det lustiga är att jag hade på mig det här om dagen. Det var första gången jag tog på mig en svart kavaj på säkert 10 år.
Mm. Vad var anledningen då?
Vi har särnoterat ett av våra bolag, Toby Dynavox. Mm. Och det var klockringning för börsen och sådär på kontoret i torsdags i förra veckan.
Mm.
Och jag tog på mig en svart knytblus och en svart kavaj liksom.
Mm.
Och high heels.
Oh, jäklar.
Lack high heels.
Jag vet inte, jag har träffat dig en gång. Men det kändes lite långt. Eller
out of character.
Jag har träffat dig ungefär en timme nu.
Ja.
Det kändes lite out of character på något sätt ändå.
Ja, och så var jag lite förvånad efteråt. Men det var lite roligt att klä sig sådär också.
Mm.
Faktiskt. Och svart är också en färg.
Ja, absolut. Kanske jag har bara svart och vitt och beige. Men det är för att jag gillar de färgerna.
Ja.
För att de är lätta att matcha till allt. Det är nog mer en bekvämlighetsfråga.
Ja, men jag håller med dig. Det finns ingenting som är så lätt att dra på sig en dag. Mm. En regnig dag. Eller en dag som när man verkligen vill ha på sig något bekvämt. Som en svart tröja.
Men du sa att du kan se tillbaka på de här bilderna och se liksom att du såg ledsen och obekväm ut. Och liksom sådär. Kan du komma ihåg den känslan om du hade den då? Och om du var medveten om den? Eller om det är något du liksom reflekterar över i efterhand? Förstår du min fråga?
Ja, alltså jag blev mer och mer medveten om den. Jag gick på... De här bilderna kommer från... De är tagna 2009, 2010, någonting sånt där.
Var du då någonstans? För vi har ju totalt gått ifrån ditt CV.
Ja, just det. Ja, just
du behöver inte dra det, men liksom...
Nej, jag var på Tele2.
Ah.
Och då satt jag i koncernledningen för Tele2 som HR-direktör. Och jag gick samtidigt på Gestaltakademin fortfarande. Och det var ju en ganska krävande del utav utbildningen. Jag hade gått in i år 3 av 4. Man sitter väldigt mycket i grupp, man går i egen terapi, man läser mycket, skriver papers och så vidare och uppdrag och så. Så att, och dessutom ensam med 2 barn som också började krisa ungefär vid den tiden. Och jag ser på de här bilderna att jag är nu ju, att jag är ledsen, det syns på ögonen. Mm. Men jag känner det inte då. Nej. Jag känner inte där och då att det är ledsen jag är. Utan jag är frustrerad över att livet är som det är. Jag ser inte riktigt att jag är mäktig att göra någonting åt saken själv. Jag tror att det här handlar om andra faktorer, liksom hur jobbet är beskaffat eller hur min exman gör eller vad som händer i mina barns skolor och så vidare. Jag lägger väldigt mycket utanför mig själv.
Mm.
Ända tills det liksom smäller till en dag och jag blir uppmärksam på att det här håller ju inte. Jag håller ju på att hela min lilla familjekonstellation här med mig och mina 2 barn, den håller på att gå isär. För att jag har tappat kontakten med hur det känns just här.
Mm.
Och det är en ganska hård smocka, apropå förändring gör ont.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att sluta.
Mm.
På jobbet.
Och det var mycket som hade med jobbet att göra, eller var det?
Nej, jag skulle nog säga att det hade med allt att göra. För att, och det är min erfarenhet, även när jag har jobbat med andra människor som blir utbrända. Eller som går in i väggen, blir deprimerad och så vidare. Att jobbet är en faktor och det kan vara en utlösande faktorn.
Mm.
Men det finns ofta väldigt mycket att hämta i antingen i familjerelationerna och hur man har det.
Mm.
Med hela alla tårtbitarna.
Mm.
Sig själv, sin egen kropp, sina relationer på hemmaplan, om man har en partner eller om man har barn, jobbet, övriga relationer, kompisar och fritidsintressen eller hur det nu ser ut.
Mm. Vad var det för något som bara, du sa, du använde ett uttryck att du bara smack, tror jag du sa, insåg att det höll på att, du höll på att tappa kontakten med dina barn, eller?
Ja, det var hur mina barn mådde. Så att det gick upp för mig att det här är ju ohållbart. Det här är en ohållbar situation.
Mm.
Jag försöker driva det här på bara vilja just nu.
Mm.
Och det är helt orimligt.
Mm.
Därför att jag såg hur de mådde och att det som saknades var min närvaro.
Mm.
Och när det gick upp för mig och jag började ta mig tillbaks, det tog tid därför att man måste avgifta sig från jobbet också.
Mm.
Det, alltså, jobbet och all stresshormon som ett jobb i hetluften liksom alstrar i kroppen. Mm. Det krävs en avgiftningsperiod för att det ska komma ur kroppen. Så jag gick mil efter mil efter mil, bokstavligt, bildigt och bokstavligt talat.
På riktigt liksom?
Ja, varje dag, minst en mil, gick jag och gick och gick. Och så var jag med dem så mycket jag bara kunde.
Mm. Så du sa upp det och då var du arbetslös ett tag, eller arbetsbefriad, eller vad kallar man det?
Nej, men då på den nivån så har man ändå, får man ändå upp till ett år liksom att reflektera.
Mm.
Så att det gjorde jag och sen så sadlade jag om och började jobba med ledarutveckling istället.
Mm, för du har varit egen konsult inom det också?
Ja.
För att du kände att det här är något jag vill testa, eller?
Ja, för att det var så roligt. Då fick jag ett jobb på Ledarstudion som jobbar med kommunikationsträning. Och, alltså ledarutveckling genom att träna praktisk kommunikation.
Ja, Lena Ahlström har ju faktiskt varit här. Ja. Men det var länge sedan.
Ja.
Det är nog 2 år sedan, tror jag. Eller något sånt. Ja.
Ja, och det var Lena jag jobbade för då.
Mm.
Och det var ju helt makalöst att komma i ett sånt sammanhang.
Mm.
Och jag lärde mig otroligt mycket.
Mm.
Både om kommunikation, om det egna uttrycket, vad det grundar sig i. Det var så tajt kopplat också till allt jag hade lärt mig på Gestaltakademin, men kanske inte omsatt så mycket i praktiken. Därför att, och det håller jag fortfarande på att lära mig att omsätta, det är praktik.
Mm.
Men det blev på riktigt på något vis.
Mm.
Att retorik är ingen slump, att röst och min kropp och vad jag tänker och vill förmedla hänger ihop, mina känslor är avgörande när jag ska påverka andra människor.
Mm.
Vad jag själv känner och vill. Och det gjorde också att jag förstod att jag kunde ju inte göra mitt förra jobb givet vad jag befann mig känslomässigt.
Nej.
Jag ville ju inte vara där.
Det är så häftigt att komma till sådana insikter.
Ja. Och det gör ont.
Ja, det gör ont, ja. Men det är häftigt.
Ja.
Men om du får generalisera lite, för nu har vi liksom pratat om gestaltmetodik.
Metodik, ja.
Metodik, förlåt. Det har jag aldrig fått till det rätt. Men det är inte så viktigt.
Nej, det är verkligen inte
men gestaltmetoder kan vi säga, för att göra det enkelt. Ja. Och även kommunikation och liksom retorik och sådär. Har du analyserat det här ur ett jämställdhetsperspektiv på något sätt? Alltså män kontra kvinnor?
Ja, men det
är en svår fråga och en som jag bara kastar upp här nu för att jag vet att mina lyssnare gillar
det. Vi vill ju dit ändå, eller hur? Det är klart att det har funnits ganska många tillfällen då jag har sett hur maktspelet pågår och att jag har hackat på mig själv för att jag tycker att jag har behövt egentligen vara mycket bättre och arbeta mycket hårdare för att gå hem, för att bli tydlig, för att bli lyssnad på och så vidare.
Och det är det du menar med maktspelet?
Att absolut. Och det som Göran Persson har skrivit en bok om, tror jag att han har skrivit en bok om, i alla fall utbildat i härskartekniker.
Ja.
Och härskartekniker, det är ju inte bara män som ägnar sig åt härskartekniken, det är ju även kvinnor som ägnar sig åt härskartekniken, ja, naturligtvis. Absolut. Det gör vi ju alla. Och jag tror att så många gånger som jag hade behövt en större psykologisk trygghet, om vi ska använda det begreppet. Mm. Eller bara känna att min arbetsplats var skön. Att jag kommer till ett ställe där jag känner mig trygg.
Mm.
Jag behöver inte förställa mig. Jag behöver inte rätta till. Jag behöver inte tänka mig för i vad jag säger hela tiden och korrigera och censurera mig själv.
Nej.
Utan jag kan vara jag, rakt av. Därför att jag blir både mer korkad och mindre kreativ när jag blir rädd.
Mm.
Och det är rädd jag blir. Och det är ju att känna sig hotad på sitt jobb. Och då har det, historiskt så har det ju varit absolut fler män än kvinnor som jag har känt mig hotad av.
Mm.
Men sen så, det är ju det minst goda man kan tänka sig utifrån ett produktivitets- och effektivitetsperspektiv och så vidare.
Mm. Mm.
Det är människor som är rädda kan inte göra sina arbetsuppgifter lika bra som människor som är bekväma.
Nej.
Och känner sig trygga.
Mm.
Så det tycker jag är det mest grundläggande argumentet för varför vi behöver ha jämställda arbetsplatser. Och då handlar inte det om att ha exakt lika många män som kvinnor och så vidare. Utan då handlar det om, jämställdhet handlar om att vi har samma förutsättningar.
Mm.
Och kan få sköta våra jobb utifrån samma förutsättningar.
Mm. Hur skapar du det då?
Gestaltmetod.
Nej.
Metodologi.
Precis, det där som vi pratade om innan.
Det där som vi pratade. Nej, men jag tror verkligen på att det finns inte så många sätt att skapa det på.
Mm.
Mer än att faktiskt skapa arbetsplatser. Och det här är ju liksom tillbaks till forskning som stöder arbetsmiljöarbete och så vidare.
Mm.
De här modellerna med demand control, att man har krav på sig som är rimliga och att jag har kontroll över vad jag ska göra och har en överblick över mina arbetsuppgifter och inte hela tiden känner att jag tappar greppet och inte riktigt vet vad jag håller på med och vad som krävs av mig och sådär. Mm. Så det är ju väldigt grundläggande. Jag tror absolut att om vi ska få jämställda arbetsplatser, att eftersom det här också, vi tar ju med oss vårt hem in i jobbet nu. Det finns ju väldigt flytande gränser mellan hem och jobb nu för
finns
tiden.
Finns inga gränser alls längre, tycker
nej.
Jag.
Nej, eller hur? När jag tar upp telefonen det första jag gör och klarar av de viktigaste mejlen, liksom 6:15. Mm. Det är inte särskilt smickrande. Det är inte så kul. Men
nej, det är faktiskt rätt hemskt om man tänker på det.
Ja. Nej, men då tror jag att visst, man kan ha en massa fina förmåner, som att toppa upp föräldrapenningen därför att jag tror på riktigt att människor har mycket glädje av att få ägna sig åt sitt föräldraskap.
Mm.
Eller att vi har flexibla möjligheter att arbeta både hemifrån och från ett kontor, där man kan träffa kollegor, men göra det under tider som funkar för mig.
Mm.
Så att bygga in flexibilitet för människor i anställningen.
Mm.
är ju jätteviktigt. Det är ju sånt vi kan göra där. Mm. Men sen, och det som är den svåra nöten att knäcka, det är precis just att känna sig trygg och att vara hållbar.
Ja.
På jobbet. Mm. Eller i livet. Mm. Överhuvudtaget. Det kräver rätt grundade människor.
Ja, det här är något som du har jobbat rätt mycket med på. Säger man Tobi?
Ja, Tobi.
Ja. Det är så kul att vi nu är klara med avsnittet. Och nu har vi kommit in på vad du gör idag. Men så blir det när man pratar. För du har jobbat rätt mycket med det här ju. Där. Och ja. Liksom att bygga en kultur. För det du säger, känna sig trygg på jobbet. Allt det här du pratar om nu hänger ju otroligt mycket ihop med företagskulturen.
Och det här var också något som min sponsor Excitec undrade lite om.
Ja. Ja, det gör det verkligen.
Vill du dela med dig av något så konkret som du har gjort där? För du fick ju ta över mitt under corona och som HR-direktör då, ska vi säga.
Ja.
Vad är din exakta titel? Även det, om det är kanske är oviktigt.
Det har varit Group HR Director och ja. Nu är det, under tiden Tobi har varit en grupp, nu håller vi ju på att dela upp firman, så nu är det SVP Human Resources.
Ja, ja. Någonting sånt.
Någonting sånt där i alla fall. Men HR-chef brukar jag säga.
Du är i alla fall HR-chef på Tobi.
Ja, ja. Precis. Och vad var det
vi... Frågan var inte egentligen vilken titel du har, utan kan du dela med dig av något så här konkret som du har gjort för den här företagskulturen hos er under pandemi och alla de förutsättningar som du har haft?
Ja, alltså jag ska försöka konkretisera lite grann. Det finns olika saker. Jag tycker att det har varit ganska viktigt att vara transparent i kommunikation med organisationen. Mm. Och att det finns sätt att kommunicera med en organisation som blir rätt kontaktlöst.
Mm.
Och det är när man informerar och så har man ett informationsflöde. Mm. Någonting som jag är ganska stolt över, och det är inte bara jag, utan det är faktiskt hela ledningsgruppen och ledningen som under den här tiden, under den otroligt svåra kommunikationsperioden av covid, har gjort. Det är att ha till exempel öppna Q&A:er med all personal online. Så där har vi suttit och fått frågor som har varit jättesvåra ibland och som man tänker, åh, det här är ju en ren PR-bomb, eller det här är liksom, vad svarar man på det här? Men att inte ducka för det då, utan kunna möta en sån fråga och utifrån, och också kunna vara transparent med att du, det här är en jättesvår fråga. Är det någon annan av mina kollegor som kan hjälpa mig att svara? Eller jag kan säga det här just nu, men jag måste återkomma.
Mm.
Och sen verkligen göra det också.
Mm.
Att svara an, visa att man finns där, vara stabil och inte vara rädd för svåra frågor.
Mm.
För jag måste inte kunna allting perfekt.
Mm. Utan det är en del av att vara sårbar som ledare, tänker jag.
Exakt.
Mm.
Och när alla i en organisation, från ledning till medarbetare, kan vara sårbara, då tror jag att man har kommit väldigt långt.
Mm.
För ja. Då är man trygg.
Då är man trygg.
Mm.
Psykologisk trygghet på något sätt.
Ja.
För att wrap it up.
För att wrap it up.
För att nu börjar vi tappa tid, eller vi börjar rinna ut med tid. Visst gick det fort?
Ja, det gick otroligt fort.
Ja,
det finns ju jättemycket att säga om Tobi och allt precis. Coolt som görs där och så vidare.
Ja, finns säkert, länk. De får kolla in dig, tänker jag.
Mm.
För att jag tror att de flesta som har lyssnat nu känner nog att man vill jobba med dig. Eller så känner jag i alla fall.
Ja, då gör vi det.
Ja, precis. Ja. Så att jag säger väl tusen tack för att du har varit här, om det inte finns något som du känner att vi har missat.
Nej, men vi gör poddavsnittet i 3 timmar.
Ja, precis. Precis. Vi kanske får spela in det till. Jag tänker att om lyssnarna vill det, så får de skicka ett DM på Instagram det. Eller skicka ett mail till mig om de känner att vi har missat något.
Nej, det har varit jättekul att prata med dig.
Superintressant verkligen. Så tusen tack för att du har varit här.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en fantastisk vecka, och sen så hörs vi ju precis som vanligt på onsdag igen.